Jag brukar säga att om man betecknar en östgöte med en skåning så blir det väldigt sällan en smålänning. Nej. Så att det är inte riktigt så...
Så roligt! Här är Ridpodden igen. Och precis som vanligt är det Maria Gretzer som leder oss mellan stall, banor och hagar. Hej Maria!
Hej Christian!
Är du i fin form?
Kanonform!
Glasögonen välputsade?
Ja, okej!
Du har ju koll på precis allt i ridsammanhangen och det är inte det minsta konstigt eftersom du tävlat i hoppning i flera OS. Du har varit förbundskapten för hopplandslaget i många år. Du var första svenska hoppryttare som vann en världskuppdeltävling och du har varit med i den yttersta ledningen av det internationella ridsportförbundet i ungefär 10 år. Och om vi hade haft en Maria Gretzer-podd så hade jag kunnat fortsätta med dina meriter i ungefär 34 minuter till. Fast nu har vi väl kanske ändå en ganska bra bild av dig, eller vad tänker du?
Jag tycker inte du behöver överdriva.
Nej, men allt det jag sa är ju sant.
Okej då.
Jag heter Christian Olsson och jag har lyxen att få jobba på Radiosporten och då bland annat med att försöka beskriva det som händer på olika ridsportarenor tillsammans med Maria Gretzer. Idag i podden ska vi snacka om de allra bästa hästarna och framförallt om hur de blir till. Vi ska snacka hästavel för att få fram de allra bästa hästarna, de där guldhästarna som vi pratade om i det allra första poddavsnittet. Det är ju ingen slump att just hästen King Edward eller hästen Indiana är så himla bra så att de är bäst i världen. Det är många tankar, ett stort maskineri bakom det där. Man kan kanske till och med beskriva det som en slags industri. Du Maria, att avla topphästar, hur går det där till? Låter man hästarna bli föräldrar i hagen under en skinande måne? Eller hur går det till?
Nej, inte nu för tiden. Utan det är lite mer kanske ordning och reda sådär.
Alltså ordning och reda, hur menar du då?
Nej, men man är ju väldigt noggrant att det inte ska ske skador. Utan man seminerar ju, i alla fall på ridhästsidan så semineras stona. Och man tappar hingstarna på semin och sådär och skickar runt i Sverige och även i delar av världen. Man kan skicka frusen semin eller färsk semin.
Och semin, det är hästspermier helt enkelt?
Ja.
Och det sker på en slags laboratorienivå kan man kanske säga till och med?
Jo, men det kan man nog säga.
Du, jag har hört mig för hos en östgötsk hästuppfödare.
Ja, jag heter Eva Gudmundsson och jag lever utanför Norrköping, bor på en gård som heter Flemingegård. Och vi föder upp hästar, ridhästar och framförallt hopphästar. Vi har kanske 25 hoppston ungefär och 3 stycken dressyrston.
Det är väldigt många hästar ju.
Ja, det blir så himla många blir det.
Men varför blev det så för dig?
Man kan ju bara ta en förlung om året i princip i alla fall. Så då går det åt många ston för att kunna använda alla fina hingstar.
Du skulle kunna ha hur många ston som helst.
Absolut.
Mm. Du, Sverige är ju i världstoppen när det gäller hoppning. Mm. Den olympiska ridsporten och ganska bra, ifall vi uttrycker oss med små bokstäver, också i dressyr och fälttävlan. Mm. Fast det är ganska få av elitryttarna, särskilt inom hoppningen kanske, som rider på hästar som föds upp i Sverige. Vad beror det på?
Det kan bero på många saker. De hästarna som de rider på där, de är någonstans mellan 10 och 15 år. Och det innebär att det är 11 till 16 år sedan de gjordes. Och då var vi nog inte riktigt så på hugget som vi är idag. Utan vi hade fortfarande lite svårt kanske att få till de här riktigt häftiga stammarna som gjorde att människor blev intresserade av våra avkommor. Utan man kanske höll sig lite inomskärs så att säga. Och det gjorde att det vart inte samma tryck och inte samma intresse för våra egna hästar mot vad det är där vi är idag.
Du säger ju egentligen här att svensk avel är mycket bättre nu än vad den har varit tidigare.
Eller att den syns mer tror jag. Jag tror att uppfödningen har varit väldigt, väldigt bra otroligt länge. Men nu syns den betydligt mer och vi är mycket fler intresserade och aktiva uppfödare. Det har ju varit en nedgång i början 70-talet där som det var rätt jobbigt att vara uppfödare. Och det, ekonomiskt är det där fortfarande, men det är mycket mer intresse idag, framförallt även från utlandet. Och det gör att det också inlandet blir intresserat, så att säga, även svenskarna blir intresserade.
Jag gissar att även i andra länder har uppfödningen klivit framåt och höjt sin kvalitetsribba, så att säga. Hur bra är svenska uppfödare jämfört med uppfödare i andra länder på att producera topphästar idag?
Alltså vi i Sverige är väldigt duktiga, och det beror ju dels på att vi lever i ett sånt klimat där vi måste ta hand om våra hästar på ett annat sätt än man kanske kan göra i varmare länder där hästarna är ute på ett helt annat sätt. Och vi har ju väldigt hårda restriktioner från Länsstyrelsen, Jordbruksverket och så vidare hur vi sköter våra hästar, så att vi är ju väldigt långt framme så, och också väldigt uppskattade för det utomlands.
Vad säger du, Maria, som varit aktiv inom ridsporten i stort sett alla år? Har den svenska aveln blivit bättre?
Ja, det har den verkligen. Aveln går ju framåt, och precis som du sa, Christian, även i andra länder. Men jag tycker svenskarna har verkligen fått andra möjligheter med. Det har kommit in mycket olika blodslinjer i Sverige, och man har kanske lärt sig lite mer vad som passar på vad och sådär. Så att, nej, aveln har absolut gått framåt. Och sen är det ju just det här med att ta hand om hästarna. Vi har ju väldigt strikta regler på att de ska vistas ute väldigt mycket. Vilket inte har varit fallet i alla länder, utan de föds upp mer och står still inomhus. Vilket inte är så bra. Så att, nej, men jag tror att Sverige är också känt för att föda upp hållbara hästar. Ja. Det har gått framåt.
Är fölen som föds nu bättre på att hoppa, på att hålla på med dressyr och fälttävlan för att ta de tre olympiska ridsporterna? Eller vad är det som har blivit bättre?
Det är väl att avel Sverige hänger med. Man ser vad som händer och man följer med olika vilket håll hingstlinjerna går. Jag hoppas att vi också har blivit bättre på stommaterialet, för det är ju minst lika viktigt som hingstarna. Att, och det är ju fortfarande kanske många som betäcker lite mediokra ston av känslomässiga skäl, att man har haft det och sen passar det inte så bra att tävla med eller rida med, och så betäcker man det. Så att, men det kommer alltid finnas, och det finns i andra länder också. Men jag tycker ändå att professionalismen har ökat de senaste 10 åren som jag har sett det.
Men Maria, varför spelar det ens minsta lilla roll att vi har en svensk avel? Det går väl precis lika bra att köpa belgiska eller engelska eller sudanska hästar?
Så jag tycker ju själv väldigt, väldigt mycket om att känna till hästarna från början. Jag tycker det är en fördel. Jag har tagit många av mina hästar från väldigt tidig ålder och gjort dem själv hela vägen, så att säga. Jag tycker om, man känner mycket folk i Sverige, man vet, man kan kolla upp var de kommer ifrån, man vet hur de är uppfödda, man vet hur de har tävlat, man vet vilka som har ridit dem om man inte har ridit dem själv helt från början. Så att, jag tycker det är tryggt att handla häst i Sverige, för att man vet väldigt mycket om dem.
Men du, Maria, de svenska hoppryttarna är ju bäst i världen, oavsett om de rider svenskfödda hästar eller hästarfödda och uppfödda i andra länder. Alltså det som de kommer med som erfarenheter och insikter från sin position som världsledande OS- och VM-guldvinnare som de är, kan det vara till nytta för aveln på något sätt? Att ryttarna säger att det skulle vara bra om hästarna kanske var lite mer på det här sättet eller på det där andra viset?
Jo, men det tror jag att många lyssnar på vad våra toppryttare vill ha, och alla drömmer ju om att föda upp en topphäst. Sen är det få förunnat.
Du, Eva Gudmundsson, uppfödaren, sa ju nyss att hon skulle gärna vilja ha så himla många ston det bara gick att få. Hon hade 25 nu, men hon skulle vilja ha hur många som helst för att få så många föl som möjligt. Hur många ston kan en uppfödare ha? Kan de ha hundratals, tusentals?
Det finns ju några fåtal jättestora stuterier i andra länder, men det är ju enormt kostsamt och det tar tid och det, så det kanske, jag skulle nog säga att Eva Gudmundsson med sina 25 ston är nog en av de absolut största uppfödarna i Sverige.
Jag tänker så här att stoet är nästan ända upp till 70% av avkomman, så stoet är oerhört viktigt. Man försöker sedan att bygga vidare. Om man har ett sto som har ett jättestort hopp i sig men kanske lite långsam, och då försöker man behålla det stora hoppet men lägger på lite hastighet.
Från pappan låter till
väldigt,
exempel.
Ja, från pappan. Och det låter ju väldigt enkelt. För att, men jag brukar säga att om man betäcker en skötte med en skåning så blir det väldigt sällan en smålänning.
Nej. Så att det är inte riktigt så.
Ja, göteborgare, precis. Utan man måste liksom jobba på i det där och liksom jobba med sin känsla och ja, försöka hitta vägar helt enkelt.
Hur stor del av ditt jobb som uppfödare går ut på att minimera slumpen?
Ja, det är ju en väldigt svår fråga, men min tanke är ju att den ska vara absolut så liten som möjligt. Och jag tänker också att i och med att man jobbar nu med väldigt många generationer och jag gör så här avelsanalyser, den kan man ju jobba med hur långt, bara så minskar ju ändå risken för slumpen mer och mer, förutsatt att avkomman blir frisk.
Mm.
Så känner jag att det i alla fall blir mindre och mindre.
För det blir ju inte alltid som ni har tänkt er, eller hur?
Vad menar du nu? Ja. Om man har två barn och de är helsyskon så ser man ju att de är oftast inte speciellt lika varann. Men vissa drag är också gemensamma. Nu, tack och lov, på hästar är betydligt färre talanger vi jobbar med. Och kanske att en människa har mycket mer känslostyrda saker som den gör än vad en häst har. Så att det gör det ju lite mindre svårt. Men det är ändå så att... det finns ändå mycket som håller ihop det. Vissa hästar kan man säga att men det där måste vara, den måste ha det där blodet i sig, och det är väldigt ofta det stämmer.
Mm. Oh, Maria, det verkar ju vara en väldig utmaning att vara uppfödare.
Ja, men det är det. Det är det verkligen.
Hur svårt är det här, det som Eva är inne på, att få det här egenskapskombinerandet, blandandet av gener från de olika föräldrarna, och få det rätt?
Ja, det är svårt. Man brukar ju som sagt vissa fördelar då som stovet har, och så brukar man försöka plussa på med till exempel att om stovet kanske har ett jättefint hopp men kanske inte har varit superridbar, försöker man ju plussa på med en väldigt bra ridbarhet från hingsten och som också hoppar bra. Men det är inte alltid att det går vägen ändå. Så hade det varit så enkelt så hade det ju varit ännu fler topphästar som föds och...
Du, ridbarhet, vad är det? Är det att hästen går att sitta på överhuvudtaget, eller?
Ja, det är ju att den är lätt att kommunicera med, att den inte gör det så jobbigt så svårt för ryttaren. Utan att den har, jag pratar ju väldigt mycket om både på ryttaren och hästen hur viktigt det är med balansen. Det är att hästen är naturlig och välbalanserad, gör ju jobbet mycket, mycket lättare. Att de har en bra mun, att de inte är för jobbiga och styriga i munnen.
Eva sa också att stoet betyder 70% minst av hur avkomman blir. Varför betyder det så mycket med stoet?
Ja, men jag är nog benägen att hålla med henne där, och hon kan det bättre än mig, men stoet är jätteviktigt. Alltså jag har ju sett genom åren, jag kommer ihåg en äldre uppfödare för många år sedan, han hade ett sto, sen hade han travhästavel, men han hade ett fint sto och han betäckte med olika hingstar varje gång, och man visste när man fick avkomman efter det, eller undan det här stoet, att det var jättetrevliga hästar. Jag tror vi sålde nästan, red in och sålde de flesta av de avkomna till USA på den tiden, och det var länge sedan.
Och det betyder att det kommer in mycket pengar.
Så att ja, det är bra för uppfödaren, verkligen.
Men vad är det stoet gör då med fölet som är så viktigt, som inte pappan kan bidra med då? För det betyder då mindre än 30%.
Jag tror det är svårt att säga med procent och så, det är ju självklart lite olika, men det som är viktigt nu när, om vi går ett steg vidare, när man gör sån här embryotransfer, alltså när det är andra ston som bär på fostret, där har man ju kommit fram till att det inte alls bra liksom, om man använder lite kallblodsliknande, eller man har också använt en del travare, vilket inte heller är helt bra. De är ju väldigt, väldigt bra travare, är ofta väldigt, väldigt trevliga och lätta i temperamentet. Men på något vis så är det väldigt viktigt hur stoet präglar förlungen. Så att håller man på med embryo så är det inte bara att vaska fram vilket sto som helst. Utan det är också viktigt hur de här första månaderna när de går med mamman, hur de beter sig.
Mm. Embryotransfer går alltså ut på att man plockar ut ett ägg ur det som man vill ska bli mamman, stoppar in det i en annan mamma, en surrogatmamma, det befruktar ägget och så utvecklas ägget till ett föl där och växer upp med det som inte är den riktiga mamman. Det betyder att man kan ta väldigt många föl av samma mamma samma år, och så kan hon fortsätta tävla dessutom. Det finns ju sådana tankar som man kan ju tycka både bu och bä om. Men Maria, det är i alla fall inte så att hingsten och stoet kommer med vardera 50% betydelse på hur fölet ska bli?
Jag tror att det är lite olika faktiskt. Jag tror det är olika individer. Visst 17 har jag liksom, ser man hästar där som är enormt lik sina fäder, och du ser hästar eller avkommor som är otroligt lika mammorna. Så att jag tror inte att man kan säga det så stenhårt, men att mamman har en väldigt stor betydelse, det stämmer.
Vilken sorts häst är då svårast att föda upp? Hopp, dressyr eller fälttävlans häst? Så här resonerar uppfödare Eva Gudmundsson.
Alltså, jag brukar säga så här att det minst svåra att föda upp det är en hopphäst. Det näst svåraste att föda upp det är en dressyrhäst. Och det absolut svåraste att föda upp det är en fälttävlans häst. Och prisbilden är, jag ska inte säga tvärtom, men nästan. Så att det är ju, vi skevar ju väldigt där. Och klart, fälttävlansporten är ju fortfarande liten. Även om den växer väldigt snabbt så är den ju fortfarande inte jättestor. Dressyrfölerna, om man tittar på de absolut yngsta, så är det ju lite mindre svårt att bedöma att dressyrfölen är ett hoppfall till exempel. För ett hoppfall kan man ju inte se hoppa, eller stort den kommer kunna hoppa, om den hoppar vatten, om den tycker om att vara på arenan och så. Men en dressyr, det ser du ju, ja, den rör sig tillräckligt bra, den har utseende för sig och så vidare. Men en fälttävlan är ett stort frågetecken till länge liksom. Så att det är jättesvårt. Ju fler talanger som fallet behöver, ju svårare blir det givetvis.
Jag satt ju här med frågan på tungan. Hur kan det vara så då? Men egentligen har du väl svarat på det nu här då? För det tar så himla lång tid. Olika lång tid i de olika sporterna att se hur talangfulla de är, hästarna.
Precis. Och på hoppfallen då har vi ju liksom vår genetik. Vi går på att den har den här härstamningen, så är chansen väldigt stor att den är... Att den är bra. Men hur bra den är jättesvårt att veta. Och det gäller ju egentligen alla tre. Och på hoppningen idag så har vi ju väldigt många generationer med hopphästar. Och det är också det som är en skillnad mot vad det har varit tidigare. Då har det ju liksom ganska snabbt kommit in en hingst då, framförallt, som har varit lite så här dubbelstammad och den har rört sig bra. Men man kunde ha haft den både som körhäst och dresserhäst och hopphäst lite och sådär. Men... nu är de i många generationer avlade för den disciplinen som man vill använda den till. Så att
säga. Och dubbelstammad, vad är det?
Dubbelstammad är om den är både, till exempel, både hopp och dressyr. Och det är där fälttävlarna hamnar lite grann. Att det alltid är så svårt, om du hittar en dressyr som ändå hoppar ganska bra. Är det då en fälttävlans häst? Ja, kanske inte tillräckligt modig och så vidare. Så de har ju fortfarande svårt att hitta... en riktig nyckel till genetiskt säker fälttävlanshäst i alla fall. Sen individen är ju liksom inte alltid detsamma tyvärr.
Tänk att fälttävlanshästar är svårast att föda upp, Maria.
Ja, men det är ju väldigt viktigt att de innehåller mycket fullblod, för annars orkar de inte med de här långa sträckorna. De ska galoppera i full fart i skogen och sen ska de samtidigt vara vettiga på dressyren så att de inte... bara vill springa och skutta iväg och sådär. Och sen så är den här kombinationen då i terrängen, så går de ju på fasta hinder, så de får inte vara för försiktiga. Alltså många riktigt bra hopphästar hade inte kunnat bli fälttävlanshästar för att de är för noggranna. Samtidigt ska ju fälttävlanshästen sista dagen på ett mästerskap hoppa felfritt. Visst, det är inte så höga hinder, men de får ju inte vara... inte vara som en pansarvagn när man kommer i banhoppningen.
Och dessutom är ju då alltså uppfödarekonomin sämst för fälttävlanshästar, sa ju Eva. Betyder det då rimligtvis att det är svårt att få betalt för fölen, och i fortsättningen så kommer det att vara svårt inom fälttävlansaveln eftersom det inte finns så mycket ekonomisk lockelse där för uppfödare? Är det rätt tänkt, tror du?
Ja, det är helt rätt tänkt. Alltså jag som uppfödare... De som föder upp fälttävlanshästar, det är ju de som rider fälttävlan själva. Det är ju väldigt, väldigt extremt få uppfödare som tänker nu ska jag föda upp fälttävlanshäst. Därför att de fälttävlansryttarna vill inte betala för toppstammade unghästar som inte har gjort någonting.
Alltså det... Varför vill de inte det?
Helt annan prisnivå. Nej, men jag vet inte, de är inte där än. Jag har svårt att svara på det, men det är ju inte, det kanske är att det inte är samma... pengar i branschen liksom. Där är inte mycket prispengar i fälttävlan och kan ha svårare att få det gå ihop och sådär.
Eva sa också att det är ganska lätt att se på ett dressyrstammat föl hur det ska bli som dressyrtävlingshäst. Hur menar hon då?
Man kan ju se då, de ska ju vara snygga förstås, och sen hur de rör sig, det ser man ju ganska tidigt. Medan hoppningen, där de behöver så mycket olika egenskaper. Det behöver ju dressyrhästarna också i och för sig, men jag tror du kan gå lite mer på stam och rörelse där. Hopphäst, det är väldigt mycket som ska stämma, och de kan se ut lite hur som helst och ändå vara väldigt bra individer i slutänden.
Du, när det gäller hopp uppfödningen så tänker jag så här apropå det Eva sa, att hoppningen är ju den sport som har mest pengar i sig. Det finns då också därför störst hopphästuppfödning. Det finns fler hästar att välja på för hoppryttarna. Betyder det också att det är svårare att lyckas som uppfödare av hopphästar? Alltså att konkurrensen är hårdare?
Det är svårt att säga. Jag skulle nog säga att om man är duktig som dressyrhästuppfödare så är det nog det mest lukrativa. Föder du upp fina dressyrföl så kan du få mycket mer betalt för fölungarna. Eller redan som 2-3-åringar om de är snygga med utstrålning och rör sig fantastiskt. Det är mycket, tar mycket längre tid innan du får mycket betalt för en hopphäst.
Tänker du att alla som föder upp hästar blir miljonärer, väldigt rika?
Nej, det är nog otroligt få förunnat. Det får nog vara mest en hobby att vara uppfödare.
Så här menar uppfödar Eva att det ligger till apropå pengar och ekonomi.
Vad är min önskan egentligen om som uppfödare, det är att uppfödningen ska bli ekonomisk egenbärighet. Och vi måste komma dit. Och ska vi kunna orka fortsätta så måste vi komma dit. Och att vi blir respekterade och att vi är en del av hästen. Att man verkligen ser hur många vet vem som har fött upp all in. Jag bara frågar. Ingen.
Det är en belgare.
Det är en belgare och han har ett namn som inte heller går att uttala nästan.
Förvisso.
Men det är, de flesta vet inte det. Och det är det som, ja, vi måste liksom höras och synas, vilket vi nu får möjlighet här hos dig.
Men vadå, går alla hästuppfödare back ekonomiskt?
Det tror jag. Om man skulle vara riktigt krass och räkna på, alltså marken hästen går på, hagar och sånt där, den ska betala det, den ska betala staket, den ska betala huset, den ska betala min lön, den ska betala mina anställdas lön, så är det väldigt få som får ihop det.
Men vad driver då? Vad får du gå ihop? Kärleken till hästen eller vadå?
Ja, det tror jag. Jag tror faktiskt att det är så. Och då kan vi heller inte ställa jättehöga krav på uppfödarna om vi inte ser till att uppfödarna hittar en ekonomi i det.
Hur ska det hittas en ekonomi i det då, tänker du?
Ja, men jag har en tanke.
Mm-hmm. Händelsevis. Låt
höra. Min tanke är att man skulle ha någonting som liknar följerätt på föl. Följerätt finns ju redan, alltså upphovsrätt och så vidare, men det finns på musik, det finns på böcker, det finns på fotbollsspelare, hockeyspelare, travet har ju lyckats där med sitt spel och så vidare, och att vi på något sätt skulle kunna hitta det även på föl, så varje gång fölet säljs så skulle uppfödaren få en procentsats av det, oavsett om hästen säljs för 50 000, 500 000 eller 5 miljoner så ska alltid det gå en liten slant till uppfödaren.
Hur tänker du kring det här, Maria?
Det låter ju absolut som en bra idé. Det tycker jag, för att jag tror överhuvudtaget också, jag tycker det är tråkigt att vi inte har liksom mera uppfödarpremier på prispengar och som man också har i andra sporter. Eller i andra, ja, galopp och trav och sådär.
Och ifall vi ändå snackar pengar, uppfödarna har det tufft, sa Eva. Vi har konstaterat att det är nog kärlek som driver dem mer än vinstmarginalen i det lilla företaget, eller stora företaget bakom det hela. Men hur pressade är uppfödarna ekonomiskt? Är det omöjligt att få det gå ihop?
Jag tror att det är väldigt, väldigt få förunnat att få det att gå ihop. Och foderpriserna har stigit jättemycket de sista åren. Det är väldigt, väldigt mycket dyrare att föda upp. Det är också en svår grej som vi inte alls har pratat om här. Det är om du säljer du hästen som föl, då kan man ju inte ta en veterinärbesiktning och röntga hästen och så. Men har den blivit 2-3 år, då ska den röntgas i alla ben och leder och rygg och nacke minutiöst med de mest fantastiska kamerorna. Och hittar du då någon liten prick eller någon liten grej som inte är helt bra, kanske på ett eller ett par ställen, ja, då är ju hästen nästan till osäljbar.
Och hur tänker man då?
Ja, då får man ju oftast kanske halvera priset mot vad man har tänkt sig, eller stå där med hästen och kanske den måste ändå utbildas och liksom bevisa att den ändå är bra tillräckligt. Och, ja. Så det, jag hörde faktiskt ganska nyligen från ett försäkringsbolag att det var ungefär bara 30% av alla hästar som besiktigas som går igenom helt utan anmärkning.
Och det är anmärkningsvärt låg siffra, eller?
Det är väldigt låg siffra. Mm.
Du, alla kan ju inte föda upp hästar. Det är ju ingen samhällelig rättighet på något sätt. Det krävs ju ändå ekonomisk möjlighet på ganska hög nivå för att börja med det och för att hålla det vid liv. Till exempel är det ju så att Bill Gates, informationsteknologimiljardären, var med och bjöd på ett föl hos Eva, vår uppfödare Eva. Förra hösten förlorade den budgivningen faktiskt. Så det finns ju ändå pengar i omlopp, eller hur?
Jo, det finns det. Och som sagt, det är kul att det har kommit igång med lite bättre fölaktioner och såna här unghästaktioner. Så att det händer ju en hel del och det är de som har. Men du kan tänka dig en liten del. Först ska du få med ditt föl på såna här elitaktioner. Så att bara det är ju ett nålsöga att passera. Och sen när fölen då blir uttagna så ska de ju vara lite rätt i tiden. De växer ju olika, ser olika ut i pälsarna. Så det ska ju också, ska man ha ju lite flyt med det. Och det gäller ju samma treårsaktionerna, att det är, jag själv haft med ett par hästar och sålt på treårsaktionerna och det är ett väldigt mycket jobb som ska läggas ner för att överhuvudtaget få med dem. Och så är det den här röntgenbiten och hela den, och sen ska du ha lite flyt när det väl är aktion och treårs till exempel då, om det gäller hopphästar ska löshoppa och... Då ska de inte ha en dålig dag den dagen, för då är det kört.
Du Maria, här har jag väldigt många frågor kring det du nyss sagt. Treårsaktion till att börja med, vad är det?
Ja, då är hästarna 3 år. Många fina hästar som har sålts på våra treårsaktionerna som har pågått i Sverige nu under ganska många år. Bland annat den som Steve Gerda red, som tyvärr inte lever längre, men som...
Bianca.
Bianca kommer från elitaktionen.
Och det har jag också frågor kring. Du pratade om elitaktionen att fölen mer eller mindre var tvungna att kvala in där, eller hur?
Ja, fölaktionerna, elitfölsaktionen, då får man anmäla intresse och sen är det en liten kommitté som åker runt och bedömer fölerna om de anses fina tillräckligt för att platsa på auktionen. Så att de är redan lite förbesiktigade, så att de fölen som kommer till med på en sån auktion, det är ju väldigt fina individer.
Alltså utseendemässigt ska de kvala in då, hur de rör sig och också vilken stam de har, mamma och pappa och så.
Ja, exteriört, vilken stam de har och utseendemässigt.
Ja, nu hade jag nog inga fler frågor där.
Skönt, det känns jag kan konstigt nästan inte nästan svara på fler frågor.
Då vänder vi oss återigen en gång istället till vår guide genom hästuppfödartillvaron, Eva Gudmundsson. Hon är en väldigt erfaren hästuppfödare. Ändå händer det titt som tätt att hon blir överraskad när hon ser hästar till exempel hoppa riktigt bra och sen kolla stamtavlan för att försöka fatta vilka gener det är som skapat den där framgångsrika hästen.
Om man tittar på de hästarna som är på elitnivå, jag tänker de här nu som vinner OS och så, då är det ganska ofta så faktiskt.
Jaha. Varför då?
Därför att de som är, man säger, mästerskapshästar kallar vi det. Alltså de hästar som går mästerskap väldigt ofta har en ytterligare en växel som vi inte vet hur man ska avla fram.
Och då blir ni lite irriterade, eller hur?
Lite lätt.
Men också fascinerade?
Väldigt. Och sporrade och stimulerade och så vidare.
När är annars det absolut roligaste att vara hästuppfödare?
När jag kommer hem idag så finns det en jättestor chans att jag har fått en förlunge eller att jag har en förlunge som är på väg. Det är det absolut bästa.
Mm. Vad händer i dig då?
Då blir det så här, och sen när den här förlungen kommer ut och den vecklar ut sig liksom. Och man ser den där potentialen, alltså det är ju makalöst.
Wow, då håller du framtiden i dina händer.
Ja, lite.
Så himla fin bild, eller hur Maria?
Ja, verkligen.
Du, i det Eva sa så var hon till exempel inne på att i aveln så visar de här riktiga topphästarna inte att de ska bli topphästar, men de visar det i sin verksamhet. Att de har en växel som de som är uppfödare inte vet hur den ska avlas fram. Förstår du vad hon menar med det?
Ja, men det är nog det att det faktiskt är lite slumpen, det är lite tur ibland. Det är klart att de har... oftast bra stam, välstammade hästar, men och sen ska man ju hitta rätt utbildare också. Det finns ju säkert många, många hästar som har den där växeln, men som hamnar lite snett från början. Och jag brukar säga till mina unga ryttare när vi har träningar, att det är väldigt lätt för en ryttare att tappa självförtroendet, men de ska komma ihåg det, att det är precis lika lätt för hästen att tappa självförtroendet. Och det självförtroendet, om hästen har tappat förtroendet, är väldigt, väldigt svårt att få tillbaka. Mm. Så att därför ska man, det där att kunna matcha hästarna rätt, det är ju få förunnat, och det är ju toppryttarna mycket duktiga på. Så att det är en sak som man ska tänka på när man är yngre också, att det här med matchning och kunna förvalta och ta fram det bästa ur hästen och gå lite upp och ner i klasserna, inte bara rida den på maxnivån vad den klarar av just nu, utan hela tiden känna av små skillnader när man backar lite och sen går man fram lite.
Och du Maria, vad har vi då lärt oss av Eva Gudmundsson om hästavel? Jag har lärt mig att stoet står för 70% ungefär av hur fölet blir. I alla fall mer än vad hingsten står för. Jag har lärt mig att det är svårt, eller väldigt svårt, att veta hur en avkomma ska bli när den är ett litet föl. Vad har du lärt dig?
Jag vet inte om jag håller med om det där med 70. Jag håller definitivt med om att stoet har väldigt stor betydelse, mer än hingsten. Om det är 70%, det är nog väldigt olika från individ till individ skulle jag vilja säga. Men annars tycker jag det är jätteintressant att höra de här avsnitten med Eva, som ändå har fött upp så mycket fina hästar.
Mm. Ändå hade du en liten invändning där, det kunde du inte låta bli.
Jag kunde ju inte låta bli.
Nej. Jag har också lärt mig att fälttävlansaveln har inte alls kommit lika långt som hopp- och dressyraveln.
Nej, så är det.
Och så har jag lärt mig att det verkar vara fullständigt underbart och urgulligt att få föl som vecklar ut sina långa ben där nyss utkomna ur mammans mage.
Men det är jättehäftigt.
Har du varit med om det och dratt ut ett föl som det heter ur mammans mage?
Ja, många gånger. Jag har faktiskt födde upp nog ett par hästar om året under ganska så många år. Men numera tycker jag det är lite bekvämare att köpa fölen, för då kan jag kolla lite mer. Man kan kolla lite mer hur de ser ut.
I och med det är vi framme vid den ädla punkten för ridpodden Avel. Har du frågor, tankar, tips, idéer och annat, så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på sociala medier eller via mejlen ridpodden@sverigesradio.se. All annan info kring podden och samtliga avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Ska vi säga hej då Maria?
Jo, men det tycker jag. Jag kommer inte på något mer som jag vill förmedla just nu.
Nej, vi kanske ska säga vi hörs igen också.
Ja, det gör vi.
Ja. Hej då.
Hej då.
Vi hörs igen.